Man har haft bättre dagar i livet.
Ja, men känn lite på det här. Känn lite på det här.
Ja.
Igår sitter jag inför sista loppet V86 trippel jackpot på tre hästar. En ger 1,4, en ger 1,2, en ger 500 000. Den som ger 500 000 är Björn Goop med favoriten 45%. Sitter ju ledning. Jag kan inte jättemycket om hästar, det ska jag säga att jag inte gör. Men jag har ju liksom tillskansat med den här informationen. Och så med liksom 80 meter kvar eller 100 meter kvar så kommer någon jävla skollad råtta, någon jävla nummer 8 och skit. Och kutar om precis innan mållinjen. Helt, ja men du vet så här, från ingenstans. Så där rök de pengarna. Och sen har jag då tappat datorn då, även om det här kan återkomma till. Och sen fortsätter vi med det med en riktig jävla piss då. Sverige torskar, Spanien vinner. Det känns som att jag blivit rånad.
Du menar alltså att du försöker i detta nu toppa att min mormor har dött?
Alltså, är det det
du försöker?
Nej.
Är det du försöker göra med dina tre kusar i sista? Tre miljonkusarna. Är det ditt trumfkort här?
Nej, jag försöker faktiskt inte skapa någon tävling. Men det är inget glatt Toto vi gör här nu. Och jag beklagar verkligen, Gusten. Kondolianser härifrån.
Ja, tack.
Fina mormor.
Tack. Men i morse så vaknade man av ett samtal från sin gråtande mamma som hade fått beskedet att mormor hade somnat in, och det var ju såklart jättesorgligt och tråkigt och tungt. Å andra sidan så var det nog till det bättre. Jag pallar inte snacka så jävla mycket mer om det, men det känns i alla fall okej. Det är därför jag kan ha en liten så här lättsam ton när du då inleder med att försöka liksom toppa det med att du brände åttan i onsdags. Som lök på laxen då så har vi ju precis upplevt en av de pissigare fotbollskvällarna det här kalenderåret, och sammantaget då för oss båda det här dygnet så har det väl långt ifrån varit någon slags kanonstund i livet och på denna jord. Klockan är 22:56 torsdag kväll. För 10-15 minuter sedan så visslade de av matchen mellan Grekland och Spanien nere i Aten. Spanjackerna lämnade med tre pinnar efter en ganska krampaktig 1-0 och en halvbjussig straff. Jag säger inte att de inte vann rättvist, men vi kan konstatera att med de här resultaten i vår hand så är nu förutsättningarna förändrade så till den milda grad att Sverige behöver slå Spanien på söndag kväll i Sevilla för att vinna VM-kvalgruppen och direkt kvalificera sig till VM nästa år i Qatar. Andra platsen är nu teoretiskt och matematiskt 100% säkrad. Och det gjorde ändå någonting med mig när jag såg att Olof Lund tidigare ikväll retweetade ut att de som har koll på alla procentsatser och liksom rankingpoäng och alla uträkningar i form av ganska så invecklade ekvationer konstaterade att alldeles oavsett hur det går för Sverige mot Spanien, alltså då tänker ju de förlust, så ligger sannolikheten på någonstans 93-94% att Sverige ändå når med sin poängscore som tvåa. En jämförelsevis då med alla andra tvåor, en poängscore som ger oss en hemmamatch i semifinalen. Så det var liksom så här, det är dit man har börjat skifta fokus nu. Det är så man mår den här torsdagskvällen. Jag är också jävligt brydd över hur folk liksom landade den här matchen i sina utspel och tankar och känslor och åsikter och formuleringar.
Vad tänker du på folk då?
Nej, men alltså man skannar av flödet, läser lite kröniker, man bara liksom sitter och skakar på huvudet och undrar vad fan, alltså såg vi samma match, har folk fungerande hjärnor, kan folk överhuvudtaget liksom någonting om någonting? Jag är så jävla och frustrerad fotboll.
Men,
den här kvällen.
Men berätta, kan du ta mig igenom det här? För jag är på lite så här förbannat humör. Jag är inne i någon slags dietperiod tillsammans med Kimpa Wirsén, julgrisen. och försöker på något sätt så där, kanalisera mitt vrede. Och då gillar jag när någon annan delar med sig av sin vrede. Så ja, kör bara. Vad är folk inne på? Ta gärna upp några exempel här också.
Nej, men alltså, vi kan väl ta liksom kvällen och i synnerhet då matchen borta mot Jorgen i någon slags kronologisk ordning och försöka bryta ner den liksom moment för moment och vart liksom den tar vägen. Nej, men till att börja med så det blir ju så, alltså, du känner ju mig efter alla de här åren, och många som lyssnar på den här podden vet att bland det värsta jag vet är ju wait and see-gänget. De som ska snacka med facit i hand.
Just det. Just
det var ju inte speciellt många som blåste i hornet igår när det drogs fram att Zlatan skulle starta bredvid Isak. Då var det inte många som klättrade upp på barrikaderna.
Men vad då? Alltså, vänta. Jag har inte scannat någonting. Det du är på väg att säga här nu, bara så jag är med från början, är det att folk kritiserar Zlatan från den här matchen?
Ja, det finns en ganska tydlig liksom strömning på de sociala medierna och i flödena som antyder att vad i helvete skulle vi in och pilla i ett redan fungerande lag. Det ska inte målas om, köket ska inte målas om nu, Janne, och det här laget har förtjänat att spela sig själva till mästerskapet, och varför ändra på ett vinnande lag, och utan Zlatan slog vi Spanien, med Zlatan förlorar vi mot Jorgen. Alltså, jag säger inte att det här är 100%igt. Jag säger inte att det här är en liksom klar majoritet.
Men det är antydningar.
Jag säger bara att det är betydligt fler än bara en, två idioter som har liksom fått en kallsup och hostar ur sig lite tankar.
Jag dårar alltså.
Och då kan jag väl bara liksom, alltså så här, börja i den ändan. För alla var ju liksom tysta både igår och fram till dess att matchen visslades igång ikväll. Och vi kan väl återkomma till någon slags spelarsummering, men om man ser på den här matchen och landar i att Zlatan var det stora problemet, ja, då tycker jag faktiskt att man ska liksom, jag vet inte, söka någon intensivkurs i fotbollsanalys eller något. Ja, skitsamma. Startelvan var ju vad den var. Albin Ekdal saknades. Du och jag har ju, och då kommer säkert många som hör det här kanske tänka att vi har någon jävla liksom vänskapskod gentemot Albin, och vi hejar på våran polare no matter what, precis som det lät när man de gånger man har behövt eller tyckt så liksom tagit ponny i försvar eller Lustig i försvar eller vem det nu är som vi har en liten tajtare relation till än många andra landslagsspelare. Men nu hoppas jag liksom, dels med Europamästerskapet i somras i åtanke, men också bortamatchen mot Grekland tidigare i höstas och den här matchen, att alltså, vi säger ju inte och tycker ju inte att Albin är någon slags MVP in disguise för det här landslaget, för att vi liksom är lite halvkompisar utanför våra roller medialt med Albin, utan det är ju för att vi tycker det. Och jag tror
vi har kritiserat
de flesta
och Albin också när det har funnits tillfälle att kritisera dem. Ja. Jag kan prata om en 5,5 match med Sampdoria, men det är ganska ointressant. Vi pratar ju ganska sällan om Albins prestationer i sina klubblag. Men faktum är ju att i landslaget så har han en extremt hög lägstanivå och han är fundamental på vårt mittfält. Men det är ju också det där klassiska att man har svårt att se smarta, positionssäkra mittfältare. Det finns en anledning till att han har varit favoritspelare i stort sett. Sen han kom fram i Cagliari, när han gick till Siena, han var i Bologna, varit favoritspelare för tränare, rutinerade tränare som Malesani, Ranieri och så vidare och så vidare. Det är knappast bara vi som lägger fram det så. Också uppenbarligen varit en favorit och nyckelspelare mer eller mindre sedan han kom in i landslaget, alldeles oavsett vem som har varit förbundskapten, om det har varit Erik Hamrén eller Janne Andersson. Det finns ju liksom objektiva kort att ta till här också.
Mm. Ja, nej, men i alla fall, han var
men skitsamma,
avstängd.
Skit i det, folk får tycka vad de vill.
Nej, men precis, han var i alla fall avstängd, inklev Mattias Svanberg i startelvan. Jocke Nilsson flankerade Victor Nilsson Lindelöf i mittlåset, och det var ju det enda rimliga alternativet i och med att det både finns skador, karantänsittningar och nej tack och spelare som har slutat och så vidare. Det är liksom det rimligaste alternativet som fanns för Janne att välja på, det var väl typ Alexander Milosevic, och då fattar ju alla att alltså om en mittback från AIK som inte har varit med i skarpt läge på flera år är det enda alternativet, ja, då är det ju Jocke Nilsson som det kommer bli. Och så Zlatan då, jämte Isak. Jag tycker inte det var speciellt märkligt, i synnerhet inte heller att det då betydde Kulusevski på bänken, i och med att Viktor Claesson hålls så högt av Janne som han gör, och att Kulusevski har haft en ganska jobbig höst och kanske har brottats lite med självförtroende och så vidare. Och jag fattade ju att liksom balansen skulle trumfa spetsegenskapen hos Kulusevski kontra Viktor Claesson vad gäller startelvan och så vidare. Det var ingångsvärdena och vi alla visste vad som gällde. Ett kryss var ju mer eller mindre ointressant om man då utgick från att Spanien skulle slå Grekland. Men det gjorde man ju hela tiden. Det var ju liksom inte, det var ju inte en VM-plats som skulle säkras ikväll, utan det som skulle säkras ikväll var ju möjligheten att gå vidare på kryss på söndag. Exakt. Det var ju liksom hela den realistiska målsättningen med den här kvällen. Och således så är liksom så här, ett kryss var ju skitsamma. Sverige skulle vinna den här matchen. Och de som ser den här första halvleken och på något sätt liksom tycker att den är svag eller dålig eller jag vet inte. Alltså jag har läst så många överord efter liksom 45, alltså om man då isolerar 45 minuter. Man kan sträcka det hela vägen upp till timmen. Sverige gör en bra insats. Alltså Sverige gör en första halvlek som
handlar inte om att man är frustrerad bara då, att vi inte sätter chanserna. Den känslan man har liksom just den här frustrationen snarare än vredet. Så känner jag i alla fall.
Oh, kanske, men alltså vissa ganska liksom högprofilerade pennor och röster och plattformar och megafoner har ju ändå liksom kokat ner det till det största fiaskot liksom någon, och så här, hej, jag är den första som kan göra skillnad på resultat och prestation. Resultatet med slutsignalen blåst, katastrof, fiasko, superuselt. Alltså det är Jorgen. Vi pratar om ett landslag som inte har vunnit hemma i VM-kval sedan 2014. Vi pratar om ett landslag som är rankade 93 eller 94. Jag läste att Sverige har inte tappat poäng mot ett så lågt rankat lag i kvalsammanhang, eller om det bara var VM-kvalsammanhang, det reserverar jag mig ifrån, sedan 2004. Det säger ändå någonting att det är 17 år sedan Sverige tappade poäng mot ett rankingmässigt likvärdigt motstånd. Å andra sidan så har jag hemmamatchen mot Jorgen på näthinnan. Jag har Greklandsmatchen på näthinnan. Jag har en 20-30 minuters period hemma mot Kosovo på näthinnan. Alltså den här kvalvändan har ju varit och innehållit stunder som har gjort att man har verkligen väckat pannan och känt att fan, det här är ju prestationsmässigt inte bra. Med det i åtanke så tycker jag att Sverige gör en jättebra första halvlek. Det inleds ju lite halvsvajigt och märkligt med att Jorgen äger boll och Sverige drar hem trupperna i 4-5 minuter. Men så fort Sverige tar tag i bollen...
Det känns också som en liten plan.
Ja, att, absolut.
Göra det och chocka dem kanske lite i omställningarna.
Ja. Men från att Sverige tar tag i bollen efter 5-6 minuter så tycker jag att man har full kontroll på egentligen allting. Och de som liksom vill dra upp att... Oh, men Jorgen skapar en farlighet där med inspelet som går tätt utanför i slutet av första halvlek.
Var det ett inspel eller ett skott, men absolut.
Oavsett vad det var så är det ju också så här att ja, men, även fast det är klassskillnad spelare för spelare och det är en 1,40 favorit mot en underdog som inte har någonting att spela för. Jag menar, det är fortfarande fotboll. Alltså, visa mig det lag som inte ens släpper till en farlighet mot nedtryckta motståndare. Liksom. Alltså, det är ju fotboll, sånt händer ju. Men det skapas, alltså, jag räknar till, ska vi säga, 4 fullt rimliga liksom, mål i första halvlek. I alla fall chanser som ska generera. Jag kan tänka mig att expected goals på Sverige ligger väl liksom
såhär. Det är missat friläger för Alexander Isak som inte tittar upp innan skottet. Och ett par chanser till som är mega verkligen.
Exakt. Jag menar, pratar man i någon slags expected goals värderingssiffra. Ska vi säga att Sverige låg på kanske dryga 1,50 i expected goals? Mm. Något sånt.
Det är högt.
Ja, det kanske är högt, men slå på Viktor Claessons chans då efter en kvart.
Nej, jag menar bara att det är en hög siffra för de som inte är bekanta med expected goals.
Ja. Nej, men och jag menar, alltså så här, nej, vi ska inte förändra någonting i halvtid, utan det här är ju liksom så här, det enda som förändras ju längre liksom klockan tickar är ju just det. Klockan tickar. Det kommer börja smyga sig in en stress. Det kommer bli så att jorgerna växer ju för varje minut de håller nollan. De vet ju också, vi kommer få ett läge till. Vi kommer få våra chanser att sabba den här festen. Och jag tror att Willy Sagnol och de där spelarna som var på Friends i våras och torskade så jävla surt med 1-0 när de kände att de förtjänade mycket, mycket mer. Vilket de absolut gjorde. Mm. Det är väl klart att de ville ha sin revansch på oss. De ville göra livet glatt.
Det verkar ju vara bra trick också nere i Georgien.
Ja.
Fick ju verkligen så här publiken med sig. Och
exakt.
Jag ska inte säga att de bars fram, men det fanns en liten stund under framförallt den andra halvleken där jag verkligen kände att de lyftes av publiken.
Ja, ja men, och då vill jag bara liksom... Alltså, så många fotbollsmatcher man har sett med de här förutsättningarna, laget mot laget, tabelläge mot tabelläge, hemmaplan kontra bortaplan, klockan tickar. Så det är skillnad på minut 14 och minut 57. Det vet ju alla. Hoppas man ju liksom. Jag känner i alla fall det i början av andra halvlek, så känner jag bara så här, när Viktor Claesson missar det där läget. Mm. Alltså, och jag vet inte, man kanske är skadad från alla liksom spel man lagt genom åren som man bränt, och man vet att liksom så här, sätter man inte det där läget, ja men då kommer det börja ringa, för att man liksom, man börjar redan ställa in sig på att det då kommer gå åt helvete. Mm. För att i andra halvlek, ju längre den där klockan tickar, så börjar man ju närma sig då liksom, ja men det här kommer inte gå, snarare än att man liksom säger, ja men prestationen är bra. Mm. Man börjar ju mindre och mindre bry sig om prestationen och mer bara liksom så här, nu skiter jag i hur det ser
jobbat
ut
mål.
Jobbat mål, tryck in att jag har självmål. 2 meter felaktig offside, bry mig inte, in med bolljäveln bara. Och när Viktor Claesson missar det där jätteläget efter knappa timmen, nerbröstad från Zlatan. Men då känner jag bara så här, nu börjar den här matchen leva riktigt farligt. Sen så tar det väl bara någon halv minut, en minut senare, så ligger bollen i Robin Olsens nät. Och det är ett slarvigt markeringsspel av Viktor Claesson med att följa med sin spelare. Det är en ganska svagt förlorad duell. Men sen så liksom, jag menar, den där bollen kan ju såklart lika gärna droppa ner eller studsa någonstans via Robin Olsens räddning. Och så hamnar den på en svensk fot istället, och så liksom dunkar man bort den från egen box. Och så var det inte det så jävla farligt. Men när 1-0 kommer, det är ju då... Där blir det ju en ny match. Där kan man börja prata om liksom så här, okej, vad händer från och med nu? Jag brukar kanske inte liksom alltid vara den första att hoppa på kritiken gentemot Janne med att gör byten för att göra bytens skull. Så som det kunde låta lite i somras där med Ukraina. Jag tror att vi var lite oense där. Du menade ju på liksom så här, men fan, gör någonting. Och jag kände och det var så här. Ja, fast vi ligger ju inte under.
Det är ju det enda kritiken som jag har haft mot Jan Andersson, som började i matchen mot Tyskland i VM 2018. Som jag fick jävligt mycket skit för när jag skrev en krönika om det. Hur kan man kritisera våran förbundskapten som har tagit oss ända hit, och haha, vad säger du nu då? Nu är vi kvartsfinal. Är det matchcoachningen för Janne eller? Men jag tycker att det är ett återkommande problem.
Ja.
Jag tycker inte, eller så här, jag vet inte, han kanske är 2 plus eller han kanske till och med är 3 plus, men han är 5 plus i ledarskap. Han är väldigt bra på att förbereda sitt lag tillsammans med Wettergren. Alltså han har väldigt, väldigt, han skårar väldigt högt som förbundskapten på väldigt många parametrar. Men när det gäller matchcoachningen, där skårar han inte högt. Kitos Korauta. Ciao Korauta. Våran stolta sponsor. Vi älskar er. Och vi älskar alla fäder där ute. Sa jag precis att jag älskar mig själv? Ah, det vet jag inte. Hur som helst, på söndag är det fars dag. Och var inte mer självklart än att gå in på korauta.se. Kanske lite tajt om tid. Gå in på närmaste Korauta-butik och köp någonting till din pappa. Verktyg, arbetskläder. Eller vad drömmer din pappa om? Kanske ett nytt badrum, ett nytt kök. Kanske kan ni hjälpa till där. Presentkort är ju alltid uppskattat. Ja, tänk på söndag. Jag vet att det är många som sitter där ute nu och inte har köpt någonting till pappa. Ja, men tänk då när ni kommer med ett fint presentkort från K-Rauta. Det är alltid uppskattat. Man kan också surfa in på krauta.se, men jag tycker i det här fallet, tajt om tid, besök ditt närmaste varuhus och hitta någonting åt din fina, fina pappa. Jag vill också slutligen tipsa om vår tävling som vi har på vårt Instagram tillsammans med Korauta. Fina priser. Gå in på vårt Instagram, var med och tävla. Det går snabbt och det är enkelt. Vi säger stort tack till Korauta för att ni är med i Toto Balotto.
Jag kan känna ikväll är första gången som jag verkligen upplevde en frustration. För att när 1-0 faller till Jorgen, ja, men då handlar det inte om att så här, ja, men det finns tid, nu ska de dra sig hemåt, vi ska bara etablera trycket igen och sen så räcker det med en kvittering. Utan vi vet ju där och då, alltså vi måste ju utgå från att Spanien slår Grekland. Således så är ju krysset skitsamma. Vi behöver vinna den här matchen. Det är mindre än en halvtimme kvar och vi behöver göra 2 mål mot ett lag som redan legat extremt lågt vid 0-0. Nu kommer de ju bara ligga en, för nu har de ju fått sitt mål. Nu leder de ju till och med matchen. Nu kommer de ju slita ännu mera hund och gå ännu mindre, liksom, gå ännu lägre i sin press och bara krympa ytor, kväva ytor. Ja, men vad behöver vi då? Men då måste vi ju ha på spelarna som kan slå sina gubbar i ytterzon. Jag menar, Kulusevski och Jesper Karlsson, en av dem ska ju in fan på avspark. Så in med Kulusevski. 5 minuter senare, in med Jesper Karlsson. Vad fan, vi måste ju ha in spelare som kan då liksom bryta upp dem där. Där och då är det ju liksom tack och hej gnugg Viktor Claesson. Mm. Där blev jag så jävla frustrerad. Mm. Och jag blev frustrerad också. Vad har hänt med Ludvig Augustinsson? Alltså jag har inte det kravet på Emil Krafts inläggsfot att han ska piska in bollar, att han ska hitta liksom. Han får väl liksom lyfta in lite liksom bara snöflingor mot Zlatan. Jag har inte högre krav än så.
Han gjorde ett par jättefina hemjobb och vann boll ena gången efter han hade tappat den.
Emil Kraft tillhörde fan de bättre första timmen.
Absolut, och det håller jag verkligen med om. Men just det här att det är alltid svårt att förstå med lag när bollen hamnar på en spelare som inte är den kreativa, som inte har liksom framspelningarna som sin främsta egenskap. Men ändå så landar den avgörande passen, och då är den avgörande passen i Emil Krafts fall inlägget väldigt ofta på honom. Mm. Men det är snarare, det tycker jag är en taktisk grej. Det där är någonting man löser innan matchen som lag. För att det var en period liksom där bollen skulle in från honom. Jag förstår att det är en prioriterad anfallsväg att slå inlägg när vi har Zlatan där inne, när vi har Alexander Isak där inne. Men jag tycker att man borde kunna hitta in den på lite andra sätt. Men som du säger också, den kommer ju inte heller från Ludvig Augustinsson. Det känns som att hans pendel är så lång. Det känns som att han, jag vet inte, tappat lite. Var inte inläggen liksom hela grejen med honom? Vänsterfoten?
Jo, och jag upplever att han liksom, alltså precis som, jag vet inte. Du följer ju AIK väldigt nära i Allsvenskan. Nej, men vi snackar ju så jävla mycket med våra goda vänner.
Vill du
vänner.
Säga att du saknade Sebbe Larsson i den här matchen?
Nej, absolut inte. Jag skulle dra parallellen
med... Det kan
med
man säga.
Nej, men jag lyssnar på Testa Stör och vi pratar ju väldigt mycket med både Svanemar och Jesper Hoffman och Kristoffer Kviborg. De har ju under den här hösten liksom, gång efter gång återkommit till frågan, vad har hänt med Sebastian Larssons högerfot? Han får inte ens upp bollen längre från hörn, alltså när han ska slå en hörna. Och det, liksom, det är inte ens nära att vara nära på att bli farligt på frisparkarna längre. Någonting har hänt. Ingen riktigt vet varför. Jag känner samma sak med Ludvig Augustinssons inläggsfot. Alltså, han brukade ju piska in den med fart. Böja in dem. Han kunde titta upp för att han hade så jävla kontroll på liksom vart fötterna var, vart bollen var, hur många steg han behövde i ansatsen. Han kunde nästan vrida dem in på liksom så här, men jag sätter den högt på bortre. Jag tar den lågt på första. Jag tar den snett inåt där. Nu så känns det som att han har så risig piska att nu kör han också bara, här lyfter bara in den lite. In med den bara, så får de stå och stånga bort den. Så där tappar vi. Men skitsamma. Och tillbaka till liksom, dryga timmen spelad. Inga byten görs. Jorgen tugga taggtråd. Upplyfta av både resultat och publik. Och att klockan börjar slå. Och där och då, ja, men jag vet inte. Där tappar vi det ju fullständigt. Dels så blir det ju där,
ja, men
dels
vi börjar ta en massa onödiga frisparkar. Vi slår bort bollar. Det blir kaos.
Och vet du vad som stör mig mest? Det som stör mig mest, det är att det springer runt spelare i underläge 1-0 mot Jorgen, 20 kvar, 25 kvar, och tänker på att jag ska inte ta en varning för att jag vill inte vara avstängd mot Spanien. Alltså, så kan man springa runt och tänka i 89:e när man leder med 2-0. Då fattar jag verkligen att man inte stoppar in vad man har, att man inte smäller på och att man kanske faktiskt liksom så här riskar att åka på en reducering för att man faktiskt tänker, jag tänker inte vara avstängd i avgörande matchen. Det är liksom så här, och det ska jag fan inte vara. Vi kommer vinna den här matchen ändå. Jag drar tillbaks foten, eller jag går inte in här, eller jag sliter inte ner honom. Jag tar inte den här varningen. Men man kan inte låta det styra sitt duellspel och sitt mindset med 20-25 minuter kvar när man ligger under i en match man behöver vinna. För det är det som sker. Alltså, istället för att ta ordentliga dueller, istället för att ta liksom, nu är jag först i den här duellen, så är det som du säger, man avvaktar lite och så blir man istället sen och så måste man dra på sig en frispark som inte är varning, men som i alla fall är en frispark. Victor Nilsson Lindelöf, han pratar själv om att han fuckar upp och alla noterar att alltså, jag kände direkt bara,
han pratar ju om målsituationerna.
Absolut, men det som leder fram till 2-0, det är ju bara, tycker jag i alla fall, det ser ut som Victor Nilsson Lindelöf som är så här, jag ska inte dra på mig ett gult kort.
Nej, exakt.
Jag vet att det pratades om i studion och det pratades så efteråt om att så här, jag ska göra en brytpassning här, eller jag vill inte skiffla iväg bara. Jag tror att han i den situationen tänker, inte gult kort här nu.
Men det är ju två saker där. Dels det du säger. Men när man tar de här onödiga frisparkerna så går det så jävla mycket tid. Och på tal om den frustrationen som jag pratade om. Alltså det är det som dominerar mig i alla fall här efter. Frustrationen. Alltså, ta de där frisparkerna så går det en, två, de ska ligga. Och det vet ju Sverige om. De kommer ju vara smarta hela vägen in här. 20 minuter kan även Jorgen döda. Du behöver inte vara ett Catenaccio Italien eller ett slukt England eller vad det nu är. De kommer ligga ner. Det kommer ta tid. Ta inga onödiga frisparkar. Senza fallo. Jag förstår inte det. Inte på den här nivån. Inte i en sån här match.
Och runt det här totalt matchdödande 2-0-målet. För där och då så vet man ju, vi behöver ju göra 3. Ja. För att det här ska liksom bli någonting. Jag skiter väl i 2-2. Vad ska vi med 2-2 till? Ja. Det betyder ingenting. Nej. Alltså det betyder ingenting 2-2 eller torsk. Så, men runt det där 2-0-målet. Alltså då tappas den här matchen så fullständigt totalt bort. Alltså vi spelar med Alexander Isak, Zlatan, Kulusevski och Quaison samtidigt. Ingen fattar någonting om någonting. Vad fan det är som ska göras här. Alltså det är sån hönsgård runt den där straffområdslinjen. För ingen riktigt vet vad fan det är som gäller. Och i och med att man har den där offensiva balansen på liksom den sista tredjedelen. Med Emil Forsberg bakom. Jag menar Kristoffer Olsson. Han blir ju så totalt överflödig som fotbollsspelare. För då vet ju han att så här, jag menar, nu är det ju ännu mindre läge för mig att hålla på och spela med någon slags risk. Så då börjar han ju spela ännu mer safe. Och det har ju redan varit hans problem det här året. Vi pratade om det under hela Europamästerskapet, att så här, vad är det som händer med Kristoffer Olsson? Liksom, var har den här utslagsgivande passningsfoten tagit vägen, och självförtroendet i hans bollmottagningar och spel, när han vänder bort spelare, och att han liksom så här, jag är trygg med att jag har Albin här bredvid mig, bakom mig, det är fria tyglar, jag ska slå ut lagdelar, jag ska vara konstruktiv, jag ska vara kreativ, jag ska sätta liksom, jag ska som sämst slå en hockeyassist här, om inte direkt assist, jag ska sätta upp målchanser. Alltså det där har ju bara blivit mindre och mindre och mindre av senaste halvåret. Och med Mattias Svanberg bredvid sig, det märktes ju kanske framförallt bortom mot Grekland, rollfördelningen blir så jävla oklar dem emellan. Ja. Vem är det egentligen som har lite balansansvar? Är det situationsanpassat? Exakt. Eller är det konstant? Eller ska du göra det här? Eller ska jag kanske slå den här passen? Du vet, Och det funkar ju när det ser ut som det gör i första halvlek, när Jorgen ligger så lågt som de gör och Sverige bara ska liksom parkera på offensiv planhalva. Och då tyckte jag att det fanns en liksom där, bra dynamik i växeldragningen de två emellan i det offensiva spelet. Men det finns ju ingen liksom så här ankare, konstant säkerhet i att vi har koll på på omställningarna här nu. Så har vi skannat av ytor och vi vet vem som ska gå in och bryta den där passningen och vem som ska in och befolka den där ytan och fånga upp de där löpningarna.
Men läste vi matchen fel då? Läste Janne Wettergren matchen fel? Borde de ha spelat med Kajust eller?
Nej, men det är det här jag ska återkomma till i min liksom slutkläm. Här är vi ju inne i bara liksom den rörigaste 20 minuters period jag har sett under Janne Andersson. Nej, men ingenting stämmer ju. Absolut ingenting stämmer. Och ingen,
rädda och nervösa, ja, men, och börja inse att de har tappat matchen.
Framförallt finns det
ingen som tar tag i det riktigt.
Nej, det fanns ju en uppgivenhet som också var jävligt liksom, alarmerande att se. För med 10 kvar, det är ju ingen som ens går för det.
Nej.
Det är ingen som, alltså, det är ingen som signalerar någon slags trovärdighet i att jag tror på det.
Nej, men där vill du ha någon som liksom bara driver på laget, någon som smäller till, kanske tar det där gula kortet som man missar Spanien, men i alla fall visar lagkamraterna. Ja, en kanske. Kapten eller en Zlatan eller någon.
Så när slutsignalen går, alltså man är ju så liksom, jag satt bara helt, jag vet, nu har jag haft en jävla uppslitande dag liksom emotionellt.
Absolut.
Och det har varit, man har varit, men jag var så liksom, jag var så tom, men jag visste ju också vilken första timme jag hade sett, och jag visste att det är ju en sån match som att gör vi 1-0 i första halvlek. Men det finns inte en suck att Sverige inte vinner den där matchen med 2-0. Nej. Alltså det finns inte en möjlighet, och kanske för att hålla något slags teoretiskt fönster öppet, och liksom fotbollens sannolikhetslära är inte definitiv. Men du vet ju också, när Sverige får Sverige utdelning på sin första halvlek, går till halvtid med 1-0. Jag har sett Sverige göra den här kvalmatchen så många gånger, i synnerhet under Jan Andersson, att man då går ut i andra halvlek, inte låter liksom motståndarna få tag i matchen, utan man gör 2-0 runt timmen och sen är det tack och godnatt. Jalousier ner, tack och hej. Nu lämnar vi ytterligare något liksom halvdant land här i öst med 3 poäng i väskan.
Nej, men jag tänkte säga att de sista 20 minuterna, den obefintliga reaktionen efter Jorgens mål, tafattheten och oviljan att skapa någonting, att gå in i situationer, det du beskriver här nu, skulle vara oroväckande på något sätt. Men som du säger, det är ju typ första gången man ser Janne Anderssons landslag vara på det här sättet så jävla bleka, och där det saknas liksom
under en jättekort period, absolut.
I och med att det inte har funnits, så känner jag snarare frustration över det, och därför är jag svårt att liksom ta med mig den sista halvtimmen och på något sätt dra några växlar kring framtid, Sveriges VM-kval som i mångt och mycket också har varit bra.
Med
Grekland borta som ett undantag i och för sig. Ja. Nu den här matchen också och Jorgen hemma. Det är väl
det som har varit jävligt
att säga om det.
Ja, och det som har varit jävligt liksom ovanligt det här kvalet är ju att det har varit väldigt stor skillnad mellan topparna och dalarna. Alltså högsta nivån har varit otrolig. Spanien hemma. Ja. Alltså medan lägsta nivån har varit sämre än någonsin under Janne, och det är det som jag säger för att jag, alltså, så här, när du säger det initialt om Sveriges VM-kval har varit bra, ja, men då är det så här, ja, min första spontana känsla är jag håller med, men sen så är det som du gör bort, du börjar ju räkna upp så här, Jorgen hemma, katastrofinsats. Grekland borta, katastrofinsats. Vi havererar under 20 minuter mot ett lag som Jorgen, som alltså igen i ett läge där vi måste vinna, men precis som du liksom mycket rimligt brasklappar för, vi leder också gruppen inför den sista samlingen och har allt i egna händer, så att jag vet inte riktigt vilken fot man ska stå på när det gäller liksom Sveriges totala VM-kvalinsats. Det har ju också varit ett extremt märkligt kval med tanke på att det började innan ett EM som man då skulle ladda om till, och sen så skulle man ladda om för återstoden av ett kval efter ett mästerskap. Och då var man liksom i en generationsväxling och Zlatan var med, men sen var han inte med och sen så var han med igen. Det har ju varit ett jävligt märkligt kval, så att det kanske förklarar att det också har varit en volatilitet i liksom högsta nivå, lägsta nivå som är rimlig, vette fan. Men jag konstaterar i alla fall bara ikväll att det var en kvart 20 minuters period som är otroligt dålig, där allt bara havererar, allt från Jannes matchcoachning till attityden ute på plan, till slarvet, till inställningen, till liksom det bristande förmågan att både tänka liksom logiskt och rationellt.
Men du hade en slutkläm också ju.
Ja, och slutklämmen är ju att det är ju inte mer komplicerat än så att gör Sverige 1-0 i första halvlek eller i alla fall innan timmen spelad. Om Viktor Claesson gör 1-0 på chansen som Zlatan bröstar ner till honom i 59:e minuten, då vinner Sverige den där matchen 9 gånger av 10, 19 gånger av 20, 95 gånger av 100, och ingen kommer någonsin liksom hur ska man säga?
Ja, men vi kommer inte prata om den här matchen överhuvudtaget. Det var Jorgen borta. Visst, det kanske var lite smutsigt. Vi satte inte chanserna i första halvleken. Det kom 1-0. Men vi städade av den matchen. Ja. Vi gjorde det vi skulle. Janne är bra på att göra det vi ska göra, så att säga. Han är bra på att förbereda. Och då hade vi snarare hyllat insatsen. Tuff borta match ändå mot Jorgen som har gjort många bra matcher. Det ska ju sägas under det här kvalet. Även om du drar upp statistik här som såklart talar om ett historiskt ganska dåligt landslag. Men kanske då ett landslag lite på gång med några spelare som faktiskt är intressanta, som vår gubbe där, nummer 18, och ett par till. Men
jag menar bara att gör vi 1-0 där, ja, men då kommer ju aldrig den där 20-minutersperioden blottas. Då kommer vi aldrig liksom ha levt med den. Då tar den här matchen vägen någon helt annanstans. Men den första timmen var ju fortfarande samma första timme. Och den var ju bra. Således är det är många gånger så att fotboll är i slutet av dagen, när domaren blåser av matchen, en jävla simpel sport. Det handlar om det fundamentala, det är liksom det elementära och fucking basic. Sätt dina lägen. Det är liksom väldigt ofta så pass enkelt att målchanser är en konsekvens av en prestation. Men sätter du inte målchanserna, ja, men då kommer till slut liksom motståndarna
hur
på
många
sitt
gånger
läge.
Har man inte sett en favorit bränna chans på chans på chans och sen så kommer 1-0 i baken?
Ja.
Alltså i ligaspel, i klubbfotbollen ser man det hela tiden. Alltså,
jo, men då är det
bränner du så många chanser som Sverige bränner, då är fan så många gånger man har sett underdoggen.
Ja.
Göra 1-0.
Och då såg jag liksom så här, ja, men Rasim Reis och en del andra ute på Twitter ska liksom hånfullt citera Hanna Marklund som säger, ja, men om Sverige hade satt sina chanser så hade vi vunnit den här matchen. Som att säga, vilket geni hon är, Hanna Marklund. Ja, men så här, Rasim Reis kan vara lite salt på Twitter.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men liksom så här, han är Sveriges trubbigaste människa vecka ut och vecka in när han själv sitter framför kameran. Men det är liksom, det är tonen som slås an när det är exakt så som han, det är inte svårare än så än vad det Hanna Marklund säger. Ikväll var det
säkert,
ju så.
Säkert tycker jag att sättet hon sa det på, tonen för att försvara det lite, ska jag tycka att det lät lite platt.
Jo, men det är ju platt många gånger för att det är så.
Fotbollen är ju platt.
Det är ju så simpelt. Jo, det är så simpelt.
Jag hörde henne säga det också. Jag tyckte att det lät platt. Jag måste bara säga det själv.
Ikväll handlade det inte om någonting annat.
Nej.
Den här matchen, du kan göra den simplaste analysen av den här matchen. Och det är så här, ja, gör Sverige 1-0 första timmen så vinner matchen. Och prestationen fram till dess är bra. När 1-0 kommer havererar allt fullständigt. Mm. Alltså inställning, byten.
Och det ska du inte göra.
Från 1-0 är det mesta skit. Allt skönt. Mm.
Jag ser Henke Wong här på Twitter. Han skriver att Zlatan har aldrig levererat hela vägen. Vi är bäst utan honom. Han passar inte ett svenskt landslag. Han har inte de spelarna runt sig. Lägger han in också som en liten verksamhetsanalys här. Punkt, tydligen, utropstecken.
Ja. Nej, men alltså...
Nej, men du ser alltså folk... Nej, men det är du ute efter här, det du säger. Det är ju någonstans att träffa huvudet på spiken. Vad är det som händer här egentligen? För att många svävar iväg nu. Henke Wong, han pratar om Zlatan. Som att, jag menar, han bröstar ju ner den där bollen till Viktor Claesson och ger honom det läget. Jag tycker han gör väldigt mycket bra i den första halvleken. Väldigt märkligt också. Så här, hur stoppar du Zlatan om du är en georgisk försvarare? Brotta ner honom. Problemet är att finns det en domare på planen, ja, men då kommer han blåsa frisparkar. Och du vill inte ha frisparkar med Zlatan som frisparksskytt, med Emil Forsberg där som kan slå frisparkar. För all del även Alexander Isak har vi sett. Alltså, det vill du ta. Blåser han frispark första gången där efter 7 minuter, när han på riktigt brottar ner Zlatan, ja, men då är han ju försiktig. Då får han en tillsägelse. Vet du vad? Gör inte om det där. Andra gången, vänta, nu fingrar du på ett gult kort om du fortsätter. Men det var en behandling som tilläts av domaren. Nu ska jag absolut inte lägga den här förlusten på det. Men bara liksom för att ta ut Zlatan och hans prestation och hans totala match här. Det var inte ett problem.
Nej, verkligen inte. Alltså, jag spelar upp matchen i mitt huvud.
Tvärtom.
Och bortsett då när Victor Nilsson Lindelöf driver fram bollen, sätter den i djupet, Victor Claesson hoppar över och Alexander Isak får sitt jätteläge. Det går väl att argumentera för att Zlatan drar på sig två försvarare som möjliggör att man tappar Alexander Isak då. Men så långt vill jag inte gå i min Zlatan-vurm här nu ikväll.
Nej.
Jag konstaterar bara att det är den enda målchans som Zlatan inte direkt eller indirekt ligger bakom. Sen är ju han den som är inblandad i allting. Han kommer till avslut med huvudet, han stressar fram och pressar fram jätteläget där när målvakten får ett tillbakaspel. Han bröstar ner till Viktor Claesson, han bröstar ner till, jag vet inte vem annat det är som kommer till avslut i första halvlek. Alltså, Zlatan tyckte jag det var Sveriges bästa spelare. Alltså, jag ser inte vem som var bättre i 75 minuter så länge som matchen lever. Men är det någonting jag verkligen kände liksom så här, jag har legat och lurat lite på spaningen och tanken och känslan, men han har gett mig så få tillfällen att liksom spela ut kortet. Men är det bara jag som tycker att man liksom kan skönja en lite svalnad killerinstinkt hos Zlatan.
Jag förstår vad du menar. Vi har till och med pratat om det här tidigare. Han får inte bli för mild här nu.
Nej, men
storebrorsan, alltså, så här, pappan som klappar om lagkamrater.
Ska hålla på att värdera
assist. Jag upplevde
assist.
Det mest i den andra halvleken när det är några inlägg som inte kommer fram. Där jag vet i Milan, han blir vansinnig.
Nej, jag tycker det syns i Milan också.
Vet du vad? Det har synts mer. Han har varit mild, men jag tycker att han nu när han har kommit tillbaka trots allt har visat lite mer frustration. Men jag håller med dig. Alltså det är som att han själv har tänkt igenom det. Hur ska jag vara nu när jag kommer tillbaka? Hur ska 40-åriga Zlatan vara? Vad kan jag göra för att bli en bättre fotbollsspelare, eller så här, hjälpa mitt lag att vinna fler matcher?
Exakt.
Och då tror jag att han liksom har landat i att, vet du vad, jag ska vara pappa. Jag är äldst. Jag ska klappa om de här små killarna. Jag ska ta hand om dem. Jag ska ta dem under mina vingar. Jag ska inte skälla på dem.
För han har ju fått väldigt mycket lika samma roll i Milan som i landslaget.
Ja, men jag tror att i den här matchen, och kanske om du då har rätt, även om inte jag har känt samma i just Milan, så behöver man gamla Zlatan som ryter till, som vill ha bollen oftare, och som låter medspelare, likt Leao tidigt i sin karriär fick höra och fick för all del se i Zlatans frustrerande gestikulerande. Ja, jag tror nog att det i det här läget kanske hade höjt Zlatan. Vet inte om det kanske handlar lite om att han är rädd för hur det ska uppfattas hemifrån, svenska folket och hans image. Jag vet inte, men hela hans image som han har byggt upp, det Zlatan är att han ställer höga krav. Vi vet att han gör det i omklädningsrummet, på träningsplanen och så vidare.
Ja, dels det, men också att han skiter väl fullständigt i vad andra
det på
tycker.
Planen också. Exakt. Exakt.
Alltså det är ju också lika mycket av Zlatans image och persona och alltså sätt att spela fotboll och vara som professionell fotbollsspelare. Han skiter väl i vad någon annan tycker. Alltså, jag vet inte, det där går väl hand i hand, och skulle det vara så att han tänker på det, ja, då är det väl bara ännu mer liksom vatten på den här spaningskvarnen. Men jag vet att jag började tänka på det när han efter några missade straffar gav bort straffarna i Milan till Kessié. Och så tänkte man, ja, Kessié får slå några straffar, men sen så slog Zlatan en straff igen, sätter den. Och sen var det dags för någon, om det var derby eller om det var någon match mot Juventus eller vilka det nu var. Och jag vet att jag, då var det så här, okej, blir det nu straff i den här matchen? Vem tar den då? Ja, men då visste jag liksom att så här, alltså, nu är det ingen snack längre. Nu är det inte Bologna borta här, Frank, slår den du. Utan nu är det liksom, nu är det alla strålkastare på den här straffpunkten. Det här är en straff som betyder, jag vet inte, Scudetto Race eller Champions League-plats eller vad det nu är. Det är väl klart som fan Zlatan kommer ta den. Och så går han fram och inte tar den. Då känner jag bara så här, vänta nu. Vad fan är det som håller på att hända? Och som du är inne på, det har varit lite väl många gånger så här, men jag väljer passningen istället. Eller jag letar efter, jag skannar av och letar efter ett bättre alternativ på någon annan. Alltså väldigt mycket av Zlatans storhet formades ju av Capello i Juventus för 15 år sedan, när han liksom så här, skit i hur det ser ut. Bolljäveln ska in i nät, för det är det enda som räknas. Det är det enda som räknas. Och sen dess har ju han varit en målmaskin som aldrig har liksom tittat bakåt. Men ser den här situationen i första halvlek, när jag tror att det är Emil Forsberg som lyfter den över georgiska backlinjen. Jag tror att Zlatan tror att han är, alltså han, jag tror att han känner, jag är nog offside här. Men alldeles oavsett, så, jag menar, han har ju spelat med VAR så länge att han vet ju att så här, det är inte läge att chansa. Men det blir någon slags jävla halvmesyr av att så här, instinkten är att avsluta, men så är det så att jag nickar den parallellt inåt istället, så får någon dyka upp och raka in den på bortre. Alltså Zlatan för 5 år sedan, han tänker ju inte ens huvud där. Han ligger ju i luften och bara sopar in den på volley med vänstern i taket utan att målvakten hinner blinka. Det är Zlatan. Jag känner bara så här, vad fan är han? Var är den Zlatan?
Med det sagt så tycker jag ändå att han var bäst på plan.
Jag ser
utan
inte
riktigt... utan konkurrens.
Alltså så här, han ska inte kvittera ut några fyra getingar.
Nej.
Men hur man landar i att Zlatan är problemet efter ikväll, då vet jag inte riktigt vad man har sett för match. Om man tycker att Zlatan är det stora problemet. Och som sagt, om man har hållningen att utan Zlatan så slog vi Spanien, med Zlatan så förlorar vi mot Jorgen. Ja, men då har man ju inte heller sett den här kvalhösten. Utan Zlatan så var vi också, så såg vi också bedrövliga ut mot Grekland. Utan Zlatan så hade vi en riktigt jävla hemsk period hemma mot Kosovo. Alltså, det är ju inte så pass enkelt att med Zlatan är vi si, utan Zlatan är vi så. Alltså, så är det ju inte. Men ser man matchen ikväll och landar i att Zlatan är det stora problemet och att han är sämst på banan, ja, men då är det bara att lämna in licensen.
Vill du säga någonting om Kajuste, eller var det, för du avbröt där när jag när jag egentligen skulle ställa dig frågan. Du har väldigt mycket att säga här. Jag tycker att det är bra analyser, jag håller med om allting.
Jag vet inte, jag tycker att vi ikväll, jag landade ikväll i att, alltså, vi har någon slags ny...
Det var inte fel startelva. Det fanns en del i matchcoachningen, det kan du hålla med om.
Men med facit i hand så har nog Mattias Svanberg och Kristoffer Olsson, det är ett lite... Alltså, det blir någon slags Anders eller Kim 2.0. För att tillsammans... Alltså, bara de två centralt... så här... Jag gillar båda som spelare och jag tycker båda absolut har kvaliteter för att starta ett svenskt landslag. Det är inte det. Mm. Men vissa spelare gör ju den andra, om det nu är en mittback eller om det är ett innermittfält eller om det är ett anfallspar eller om det är en högerback, högerytter, vänsterback. Ja, men du fattar. Alltså, vissa spelare i ett sånt tandem har ju förvågan att göra den andra bättre. Här är det nästan tvärtom. De skäl av varandra. Mm. Mattias Svanbergs brister gör att Kristoffer Olsson måste blotta sina brister. Och Kristoffer Olssons brister gör att Svanbergs brister blottas. Om du fattar vad jag menar.
Ja, absolut.
Det blir inte den här växeldragningen.
Nej. Ja, men lite kritik då till att starta det. Lite, alltså så här, visst, Sverige ska sätta sina chanser första 60 minuterna. Men om man går lite djupare, om man ska hitta... Ja, men någonting i startelvan så borde han ha balanserat upp det lite annorlunda, ja. Janne. Lystring, lystring! På tisdag, då är det dags. Då släpper vi det första avsnittet. Premiäravsnittet av Toto Fan. Är det som man uttalar det? Ja, det får vi reda ut annars på tisdag. Jäkligt roligt. Jag och Petronella Ekerot och... Ja, tror det eller ej. Robin Bylund, som alla känner som Liverpool-supporter. Varför är han med? Alla svar kommer på tisdag. En podcast helt dedikerad damfotbollen. Och vi ska försöka plocka ut diamanterna, det finaste, det skönaste från damfotbollen. Det blir landslag, det blir internationell fotboll, det blir gäster såsom spelare, tränare. Och givetvis lite Toto-inspirerat också med svep, så ni kommer känna igen det ganska mycket. Har man inte börjat kolla på damfotboll riktigt än, är man inte helt inne i den världen, så tror jag att det här kan vara en brygga in. Jag rekommenderar alla att lyssna. Vi gör detta tillsammans med Stadium dessutom. De har just nu en kampanj som går under namnet Tacka tränarna. För det är ju så, aldrig någonsin har tränaryrket varit så viktigt som det är idag. Det kan verkligen skriva under på jag som arbetar inom ungdomsfotbollen. Utan tränare, ja, då blir det mer stillasittande. Och det förstår ju alla, det är inget bra. Utan tränare skulle föreningslivet knappt finnas. Och utan tränare skulle svensk sport inte vara det det är idag. Vi skulle inte få fram några Alexander Isak och Zlatan Ibrahimovic. Så med kampanjen Tack tränarna så vill Stadium hylla och tacka alla de här människorna. Och de har då instiftat ett tränarstipendium som vem som helst får skicka in ett bidrag till och nominera en tränare som förtjänar cred och för all del också ekonomisk stöttning. Så Stadium kommer att utse 3 stipendiater av alla de här inskickade bidragen. Och de här 3 vinnarna kommer att bli tilldelade ett stipendium på 50 000 kronor till sin respektive föreningsverksamhet. Så stipendiet går alltså inte till tränaren. Och vi önskar tillsammans med Stadium att ni börjar med att berätta om en egen tränare som ni vill hylla och varför, och sen nominerar den personen. Det är viktigt också att personerna kommer från föreningslivet, så det handlar alltså inte om en PT till exempel. Nu gör ni så att nästa tisdag då rattar ni in på Toto 5 och ni hittar den såklart där man hittar poddar i er vanliga poddapp. Vi hörs då, nu kör vi vidare med Toto.
Kommer du ihåg Norge hemma i EM-kvalet?
Ja, absolut. Det var alltså ju liksom... på Friends när vi var där.
Precis.
Och
precis.
De spelade ut oss totalt.
Ja, och man för första gången på riktigt kände att Ödegård är, ja, är liksom ingen... det är ingen bluff.
Nej, men vi såg honom live där och han hade total lekstuga.
Det var ju i alla fall första gången Janne... på ett lite så här Erik Hamrenskt sätt föll för liksom publiken och medias tryck att bänka Marcus Berg och starta med Isak Quaison. Det kommer du ihåg. Mm. Och det blev ju inte
jag
bra.
Jag kommer också ihåg sången i och med att man spelade på även på AIKs hemmaarena så var det mycket AIK-are där, men det var ju många som ville ha in Alexander Isak och gjorde sina röster hörda. Det var ju en sång som liksom snurrade på Friends där in med Isak.
Hur som helst, då startar Janne med Isak Quaison. Det blir inte bra, vi kryssar, Marcus Berg kommer in och det ser liksom bättre ut. Och, så, och då är Janne liksom så här prestigelös att säga, vet du, det här blev inte bra. Så att, nu har vi testat det, jag hoppas att alla såg resultatet. Nu kommer jag återgå till att starta Marcus
tid.
Berg.
Det finns inte klubbfotboll. Nej, exakt. Så det är inte så här, nu ger vi det 3-4 matcher. Nej, det går inte. Och inte det, i landslagssammanhang.
Och det jag nu med facit i hand efter matchen ikväll känner att fan... Mm. Var det inte det här vi såg på det där inne i mittfältet borta mot Grekland? Mm. Var det inte exakt det här vi såg för 2 månader sedan? Ett inne i mittfält med Mattias Svanberg och Kristoffer Olsson som inte riktigt har balansen, de har inte rollfördelningen, de har inte de defensiva egenskaperna
att täcka upp varandra. De kompletterar varandra för dåligt.
Exakt.
Nej,
exakt.
De kompletterar varandra för dåligt.
Jag vet inte, jag kände lite såhär, fan.
Det dröjer nog i alla fall innan vi får se Svanberg Olsson på ett svenskt landslagsmittfält igen.
Mm, ja. Men återigen, det här var liksom, jag har inte läst den och det kanske man väl ska reservera sig för. Men jag såg bara Patrik Ekwalls liksom krönika och det han drog på i sin tweet att så här, jag spyr på snack om att man ska sätta sina målchanser och prestation. Det handlar om resultat. Och då är det så här, ja. Ibland så är det ju dock så att idag handlade det om att man inte satte, alltså vi missade 3 målchanser för mycket.
Ja, nej, men vadå? Alltså, fotboll handlar om att göra mål. Gör fler mål än motståndaren i alla fall och vinna matcher.
Ja, vadå?
Det är klart att vi måste sätta målchanserna.
Det är klart men man måste ju kunna, precis som, och jag menar, jag sitter inte här med liksom en blågul flapp-flapp-keps och älskar Sverige och Jannes insatser i ur och skur. Utan fan, du och jag är väl de första att konstatera resultatet. Det är prio ett. Det är det viktiga. Skit, alltså så här, det sekundära är hur det såg ut. Men herregud, alltså man kan ju se prestationen bakom ett resultat. Typ,
ja, men som
Jorgen
du säger,
i
60
våras.
Minuterna, där är det enkelriktigt. Alltså, även om Jorgen har någon chans där i första halvleken. Men,
ja.
men det är Sverige på planen.
Jaja, nej,
alltså, det känslan är att det är en tidsfråga. Även efter 45 minuter var jag inte speciellt orolig.
Nej. Samtidigt som man kan gå tillbaka i vårt bibliotek och lyssna på avsnittet som jag tror vi döpte till insatsen. Alltså Jorgen hemma i VM-kvalet. Där vi liksom...
där vi vinner, men där vi är väldigt kritiska till hur vi spelar.
Det var 3 poäng och det sämsta skit man sett. Alltså på alla håll och kanter var det ju liksom, det här var det värsta jag sett. Mm. Så att jag tycker liksom att det är märkligt hur man kan ha sett den här matchen. Och så här, ja resultatet uruselt. Prestationen, ja, det var verkligen en tudelad prestation. Där det räcker med en satt målchans, ja, men så tar den här matchen väg någon annanstans. Är det bra då? Nej, det är fortfarande för dåligt. Vi var ju för dåliga på att sätta våra lägen ikväll. Ingen snack om saker. Och med den här resultatraden, torsk mot Jorgen, torsk mot Grekland. Man får kriga till sig segrar mot Georgien och Kosovo. Jag menar, då kanske man inte ska ha ett bättre utgångsläge i en VM-kvalgrupp med Spanien. Nej. Än att man faktiskt måste slå dem på bortaplan i sista omgången för att vinna gruppen. Det, alltså så här, vi har väl fått vad vi har förtjänat. Det är den första.
Om man ska landa i det klyschiga, men ändå så här, vi kanske inte är bättre än så heller.
Nej, exakt.
Vi kanske inte ska ha högre krav
till
på det svenska landslaget. Till
100% så tycker jag, när jag tittar på den här tabellen, VM-kvaltabellen, att vi har fått, alltså, vi har fått det läget vi förtjänar. Vi förtjänar inte att ha bättre förutsättningar än att slå Spanien borta för att vinna gruppen. Det har vi inte gjort. Och det är ju verkligen, alltså så här, jag hoppas ingen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Lyssnar på det här och känner att Gugg är nöjd med kvällens insats. Alltså,
nej, det är nog många som förstår exakt vad du menar. Jag tycker du är väldigt tydlig. Det har varit en mysig timme att lyssna på din analys av den här matchen, Gustav. Försökt att hoppa in lite här och där. Känner mig lite som Håkan i When We Were Kings här. Läser upp sponsen och lyssnar till dig. Jag lovar, jag är tillbaka på måndag med ett ruskigt svep igen. Alltså. Och då jävlar ska det analyseras landslag. Måndagstotto, det är fan mitt. Nej, men jag håller fan med allt du säger, Gusten. Och jag tycker att det är märkliga reaktioner i efterhand. Det skrivs konstiga saker. Jag är inne och scrollar lite här nu samtidigt och jag förstår vad du menar. Jag förstår din frustration över folks reaktioner efter den här matchen och vad man väljer att fokusera på. Det håller jag helt med om.
Det om det som varit då kanske.
Ska vara så mycket mer idag. Det är natt. Klockan är sen.
Och jag tycker inte vi behöver säga någonting om Grekland-Spanien-matchen. Det var fan vad det var. Alltså,
ja, och det var en domarinsats och det var lite sånt.
Det var väl en halvbillig straff, men inte en jävla cell i mig tycker jag att Spanien vinner oförtjänt. Alltså, det går ju inte att tycka. Nej. Liksom. Nej. Jag konstaterar att någon som kan få joina våran klubb av de som har haft en tung dag i livet. Det är Jens Hofer.
Asså.
Vet du vem Jens Hofer är?
Alltså, jag känner igen namnet, va? Men
nej, det kan du inte göra.
Hoffman. Jag har ingen aning.
Kan du fan inte
men jag säger det. Jag kanske tänker på Hoffman. Jesper Hoffman, Jens Hofer. Han snurrar väldigt mycket i min skalle just nu, Hoffman. Jag vet inte varför.
Jens Hofer i alla fall. Han är 24 år gammal. Han kommer från Liechtenstein. Han spelar sin fotboll i bil till vardags i schweiziska andra divisionen, tredje divisionen kanske. Jag noterar här på hans...
Det är bra nettopengar.
Ja, det vete fan alltså. Jag noterar i hans klubb-CV här att han har bytt klubb 4 gånger de senaste 5 åren. Alla gånger på free agent. Så att, det verkar inte
ha varit någon gubbe som... Alltså, han kanske, han vadå, har... Det är Daniel Arsons konst att lämna klubbar och sen så liksom, ja, kunna förhandla upp en ganska hög lön.
Jo, men alltså fördomsfull som jag är så kan jag ju härleda det till att när sånt sker i Grekland och Turkiet, då handlar det om andra saker. När det sker i Schweiz och Tysklands området så känns det snarare som att du får en säsong på dig att bevisa dig. Om inte så, ja, då får du söka lyckan någon annanstans. Hur som helst, Jens Hofer, han... Jag vet inte om du har sett den här duellen. Han är ju nära efter 8 minuter ikväll borta mot Tyskland att döda Goretzka. Alltså han sträcker ju ut sitt ben, vinklar upp sulan och tar den med full kraft in i Leon Goretzkas hals.
Alltså liknande den
liknande den här
situationen
keepen,
som snurrade av keepen som gjorde en Schumacher. Ja,
den är ju absolut brutalare. Den är ju fan, alltså där tror jag att det är nära på riktigt att liksom spela en,
ja, men alltså, på något konstigt sätt så tog den i mjukdelar och han visade ju upp det på Instagram sen.
Ah, okay,
ett foto av men, smällen och han mådde ju okej liksom. Det blev bara en svullnad och en rejäl smäll. Men
han hade ju kunnat hamna i respirator. Det hade ju kunnat vara respirator.
Definitivt, ja.
Hur som helst, alltså, Goretzka spelade ju vidare så det var inga problem. Och Jens Hofer, han inser ju innan han ens har landat vad han har gjort. Så att han tar ju liksom emot Goretzka i fallet och sitter med Goretzka under alla minuter. Han ligger och får vård och han får då rött kort och går då av med Goretzka och liksom så här leder honom av. Så det var ju ett värdigt... liksom sätt att lämna planen på. Men jag tror att hans lagkamrater i Liechtenstein var lite så här halvnöjda med att reduceras till 10 man redan efter 9 minuter. Sen rullade det ju bara på. Jag såg faktiskt den här 3-minutersperioden när Tyskland gör 3-0 eller 3 mål. De gör ju 1-0 på straffen då som Hofer orsakar och sen så är det 2-0, 3-0, 4-0 på 3 minuter och jag vet inte, det var lite sorgligt också för att Jogi Löw var ju på plats på läktaren i Wolfsburg för att hyllas. För att han fick ju aldrig någon liksom hyllning och avtackning i och med att han klev av under coronan. På hemmaplan. Sen var det ju liksom mästerskapet och då visste man ju inte liksom när de skulle lämna och åka ur och sådär. Så att ikväll var då så här Jogi Löw på plats. Det kändes så jävla typiskt att Hansi Flicks gäng spelade ut hela registret och vann med 9-0 och det var champagne och show.
Och enda så att... tyska förbundskaptenen med 6 raka segrar så att han är redan lite historisk. Man fattar ju att det här kommer bli bra. Det kommer bli så jävla mycket bättre än de sista åren med Jogi Löw. Och han har gjort typ 27 mål på 6 matcher. Allting är fantastiskt.
Ja.
Jag sitter Jogi Löw och skäms.
Ja, men så det är väl du, jag, Jens Hofer och Jogi Löw ikväll då?
Mm. Lilla ljusglimten i livet här för mig, Gusten, det är att jag ser att Umberto Herrera faktiskt har skickat min dator.
Ja, det är otroligt att ni löser
alltså,
det.
Alltså bara plinga till här precis innan vi skulle sända från DHL. Tänkte, jaha, fan, jag har beställt någonting som är på väg här nu. Ja, då står det bara... DHL Express från Umberto Herrera, planerad leverans november 16 mellan 8 till 17, och sen på Messenger här, han skickar alla fraktsedlar, bilder på fraktsedlar och alltihopa, ordningsam snubbe. Men jag tänkte, det var ju någon som skrev på Twitter att han kommer blåsa dig, alltså det här är ju en scam på gång och du kommer ju aldrig få din dator, du kommer skicka din. Nu sitter jag på en oskickad mixardator hemma. Ska åka till Åland imorgon bitti med tjejerna och spela fotboll. Och kommer inte kunna skicka den här till på måndag. Så jag fattar ju också nu att han kommer bli frustrerad och förmodligen irriterad över att han inte har fått något sms från DHL om att datorn är på väg till Mexico City.
Jag fattar.
Så just nu mår jag lite dåligt och drog iväg ett desperat sms till Top Dog Olof på Nakata. Han säljer ju en del internationellt också på Nakata. Om man kunde kanske bistå, men jag fattar ju att det kommer inte gå någon dator för en måndag. Om ens måndag. Kan ju bli tisdag också, vet jag. Så jag kommer hamna i en situation här där Umberto Herrera blir arg på mig. Och då får man ju bara hoppas att det inte finns några mexikanska lakejer här. Ja, någon jävla filial till Umberto. Jag har ingen aning om vad han pysslar med.
Du får väl helt enkelt börja kika på en puffra.
Ja.
Ha den nära till hands.
Lilla Sig Sound. Ja, vi får se.
Ja, jag tycker det är otroligt att ni löser alltså. Det är, fan, ja, det var stor det är underhållning på Twitter.
Ja, det är en högoddsare. Det får man ändå säga.
Underbart.
Herregud.
Hörrni, nu är det ju faktiskt så att VM-kvalet rullar vidare innan det är dags för Sverige att kliva in på La Cartuja i Sevilla på söndag kväll. Vi har ju bland annat
jag träffade Svanemar på kontoret, Gusten.
Jaha.
Idag.
Ja.
Och han satt och förberedde Italien-Schweiz. Mm. Så här gav han lite uppslag. Jag har ju alltid örat mot den italienska asfalten.
Nej, men underbart.
Ett harmoniskt Italien som tar sig an Schweiz i en ödesmatch. För det ska fan sägas att det är.
Precis.
Och lite skador och så är visserligen Schweiz också. Men det är 14 poäng. Och det är en förbundskapten som skrattar, pratar om att vi ska gå ut mot Schweiz och ha roligt. Det gör något med mig. Så ja, tycker jag en förbundskapten ska agera. Eller så här, det är ett tecken på självförtroende. Ett ruskigt självförtroende.
Verkligen. Och det här, när ni hör det här, är ju alltså ikväll. Ikväll fredag så är det Italien mot Schweiz. Vi har ju dessutom en högdramatisk upplösning att se fram emot i grupp G. På lördag så är alla varmt välkomna att jobba lätten mot baggen. Då. Jag har inte speciellt gott hopp om att Lettland ska kunna ta några poäng av Norge. Men i och med att Norge möter Holland på bortaplan i avslutningen så ska vi i alla fall jobba bort norsken från direktplatsen. Och så kan man jobba då turken där bakom att de ska kliva förbi Norge. Det blir en spännande upplösning i grupp G. Jag noterar dessutom efter Portugals 0-0 idag ikväll borta mot Irland. Peppe med ett nytt rött kort i ryggsäcken, vad fint att se. Har jag alltså då satt sig i ett läge där det är 17 poäng jämnt mot Serbien inför den sista matchen på söndag. Det blir en jävla fin tillställning också. Vlahovic mot Ronaldo.
Ja, det blir något. Fan, rolig helg att se framåt. Kanske kan man piffa upp det lite extra med avsluta den här dagen med en Pepsi Max. Så är man ändå glad sen, eller hur? Det är bara korka upp, dricka en Pepsi Max, lägga sig på kudden och slagga. Så kan man också dricka Pepsi. Det finns så många olika tillfällen när en Pepsi Max gör en glad. Men vad fan, vi kanske bara ska lämna det där, Gusten.
Ja, men bara, jag vet inte. Alltså, kunna kolla VM-kval fotboll hela helgen lång fram till söndag kväll då Lasse Granqvist öppnar studion igen 20.00 på Fyran och Simor. Det är väl inte fyskam. Kan man liksom inte slita sig från soffan mellan matcherna så har ju Simor ett digert utbud av både serier och filmer. Det är nya säsongen av Solsidan är i full gång. Knutby filmatiserat med Aliette Oppheim och Alba August i spetsen. Underbart. Ni hör ju själva, har man inte ett C-more-abonnemang så tycker jag verkligen att man ska skaffa sig det. För då får man både serier, filmer men framförallt fotboll av allra högsta snitt.
Ja, har man Premium Plus får man också hockey. Det är ju fantastiskt, va? Mm. Du hör. Nej, men vi tar det så, Gugge. Ta hand om dig nu.
Gör
någonting fint imorgon.
Mm. Ska jag göra.
Var med familjen och ta hand om varandra.
Ja, livet är fan
jag brassar ändligt. Förbi dig imorgon. Jag brassar förbi dig imorgon.
Jag trodde du sa det brassar förbi dig. Livet.
Fan, vad platt alltså det hade varit.
När du sitter där ute på Hattudden och inte gör ett skit av det.
Brassar livet förbi dig.
Det är livet dig. Som brassar förbi dig.
Ja. Snart är det du som är gammal och trillar upp in.
Ja, alltså på tal om platthet så det är väl det, alltså det är väl go-to-citatet, var det John Lennon? Life is what's passing by while we're spending time making plans for it. Något i den stilen. Fan, nu känner jag mig som Icardi.
Avsluta med Carpe Diem här. Så är vi i mål kanske.
Pissig känsla att avsluta det här dygnet med att känna sig som Mauro Icardi.
Ja, jag tror att de är i Dubai nu och knullar. Såg några bilder att det var romantiskt i Dubai. Så, ja. Det kanske löser sig för Mauro Icardi och Wanda Nara var det lider. Jag vinkar när jag piper förbi imorgon. Jag ska upp till Grisslehamn och ta Ålandsfärjan över till Mariam.
Ja, men gör det. Vi hörs igen på måndag. Då kan vi väl i alla fall intala oss själva att vi hoppas på att fira en svensk VM-plats. Men om vi ska vara ärliga så är det
så blir det Norge i playoff-final och torsk.
Så är det väl bara att ställa in sig på. Det är väl bara att ställa in sig på att vi hela helgen och inledningen av nästa vecka kommer behöva liksom via Olof Lunds retweet gnugga det här kontot som räknar ut vilka som får hemmaplansfördel i playoff-semia.
Jag tänkte precis säga det. Alltså, det var ändå med viss positivitet. Det var en optimistisk Gusten som ändå pratade om att vi kan få hemmaplansfördel i semifinalen.
Jaja.
Jag satt bara och gapade lite här och tänkte, vad fan. Ja. Är det där vi är nu? Ja, det kanske är där vi är.
Nej, men alltså, jag tror jag skoj-tweetade lite om det.
Jobba hemmaplansfördel.
Ja. Nej, men jag skoj-tweetade lite med Hoffman om det i dagarna här när han konstaterade då att Viktor Hovland återigen hade vunnit på PGA-touren, och han har ju kört någon tråd här i ett år på Twitter att Norge är liksom, det spelar ingen roll vad som sker här nu. Norge är bäst på allt. Men då skrev jag bara att jag vet ju att det blir ju playoff-final mot Norge, och det kommer ju vara liksom, det är ju en potentiell liksom generationsförändrande landskamp.
Ja, men låt oss återkomma till den. Vet du vad vi ska göra nu, Gusten? Nu ska vi fånga dagen.
Nu ska vi fan fånga dagen alltså.
Hörrni, stort tack för att ni lyssnar, och jag vill bara rikta all kärlek och varma kramar till alla som röstar på oss i guldpodden.se. Det pågår, jag vet inte om du har sett det, pågår någon slags tävling där i alla fall om poddar.
Jag känner att det är ett par år sedan vi fiskade röster. Däremot så
jag
tycker
jag verkligen
att vi kan pusha för att folk, och tacka för att folk röstar på Kim som producent och klippare.
Ja, men det alltså folk skickar ju liksom kärlek till oss och säger, fan, jag lyssnar på, ni är fantastiska. Det har kommit liksom hundratals meddelanden om att de tycker att vi är fantastiska, och sättet för dem att visa den uppskattningen är att rösta på oss där. Och då känner jag att det är ingen röstfiske, utan det är bara ett stort tack. Ni röstar på precis vad ni vill. Tycker ni When We're Kings är bättre, då röstar ni på den podden. Men jag vill säga ett stort tack till alla som röstar och skickar kärlek till oss.
Ja,
jag besvarar det med kärlek tillbaka.
Det är jag helt med på. Stort jävla tack från mig också. Rösta gärna på Kim, trots att superproducent Kim Wirsén upplever, ja, det är formsvackan, den största formsvackan hittills den här hösten. Det kan väl förklaras med både älgjakt och
på gång nu.
Älgjakt och barnafödsel och hockeytutto. Ja, visst, han snäppat upp sig, men han kanske behövde den här liksom omröstningen som någon slags turning point här.
Nu. Vi får se hur han klipper ihop det här avsnittet. Det är 1:20 nu. Det ska fan vara långt.
Krama er farmor och mormor, eller morfar och farfar, innan det är för sent. Ett litet tips från mig som precis förlorade min sista i den generationen.
Vad hade mormor gått ut på, förlåt?
Fred Åkerström. Jag ger dig min morgon.
Då går vi ut på Fred Åkerström.
Vi hörs på måndag. Trevlig helg, ta hand om varandra. Ciao tutti.
Kärlek, Gustav. Ciao.
Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Genom frostigt glas syns solen som en huldra. Ditt hår, det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon. Jag ger dig min dag. Vår gardin, den böljar svagt där solen strömmar. Långt bakom ditt öga svinner nattens drömmar. Du drömmer om något fint, jag ser hur småler. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Utanför vårt fönster hör vi markens sånger, som ett rastlöst barn om våren dagen kommer. Lyssna till den sång som jorden sjunger. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Likt en sländas spröda vinge ögat skälver, solens smälta i ditt hår kring pannan välver. Du, jag tror vi flyr rakt in i solen. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag.